överskriften till vanliga människor. Vanliga människor, jag och du, vi är vanliga människor. Jag skulle tro det i alla fall.
Och jag ska börja med att läsa bibelordet som är från Johannes 1:35.
Och jag skulle kunna läsa upp det där, men det är så långt så att jag tänker att det var bekvämare att bara läsa för er. Det handlar om när Jesus kallar sina första lärjungar. Och då vet ni, första lärjungarna, och så har vi det här med vanliga människor. Så vi kan få tänka på det. Då börjar jag och läser. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lam.
De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Och det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen, som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom: från Nazaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom: jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Det var ett långt bibelställe. Men lite av det som står där ska vi prata om. Jag kan börja med att lämna den här ordet i Guds hand. Tack Herre, tack att du är med oss här idag Herre. Tack att ditt ord är levande Herre. Det är tveeggat och det tränger igenom så det åtskiljer själ och ande, led och märg Herre. Tack att du ska tala Herre, och tack att du ser till varje en som lyssnar Herre. Tack Herre att det ska komma goda saker Herre. Och tack att din kärlek ska bli uppenbar i allas våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack så mycket Fredrik för det du berättade. Det är gott att höra att vi är modiga och säger vad vi har fått uppleva. För att jag vet att det är många här som har fått uppleva Guds under. Men kanske nästa gång det är du som ska berätta. Ja, det här var ju att Jesus samlar sina första lärjungar. Och att samla lärjungar, det var vanligt på den här tiden. Alla större religiösa lärare och präster, rabbiner, de hade lärjungar omkring sig. Och att vara lärjunge, det var ett förtroende och ett hedersuppdrag. Och de här, då skulle de lyssna till sin lärares undervisning. Och så skulle de memorera den och så skulle de föra den vidare. Och hur valdes de här lärjungarna ut då till de här skriftlärde? Jo, de valdes ut i skolan. Alla pojkar fick ju gå i skolan, i synagogan. Och där fick de ju lära sig läsa och skriva. Men främst så skulle de lära sig gamla testamentet utan till. Och där de var i skolan, då kunde man se vilka är mest intresserade, vilka har lätt för att lära och vilka är talangfulla. Och så valde man ut dem. Det var som en gallring. Och de här som valdes ut, de kunde i sin tur bli då präster, skriftlärd, rabbin. Och de blev en religiös elit, som ni också har säkert läst om i Bibeln. Men Jesus, han kallade ju också sina lärjungar. Och vilka var det han kallade? Jo, det var vanliga människor, precis som du och jag. Det var de här som inte hade klarat den här gallringen för att bli en elit. Och det var de som nu fick en andra chans av Jesus. En chans att formas av honom och så att föra hans undervisning vidare. Jag läste en bok för många år sedan om Catherine Kuhlman. Och de som inte vet det, så var hon en världsevangelist. Hon var amerikanska. Och hon samlade stora massor på sina möten. Hon var här i Sverige också och predikade. Och där hon fanns så blev människor friska, de blev frälsta. Det skedde under och kraftgärningar. Och det står att hon hade sån kraft omkring sig när hon kom från bönemötet innan gudstjänsten. Så att när hon skulle gå upp på podiet så stod ju folk som runt omkring, så föll de av kraften. Men i den här boken som det står om henne, så står det så här att hon upplevde sig själv som att vara Guds andra val. Hon upplevde det. Det var som inte att wow, utan det var som att Gud inte hade kallat henne bland de första i början. Men vi vet ju att hon fick vara till en stor välsignelse. Hemma har jag en gubbe, han brukar också säga att han inte är för Guds första val, utan att han har kommit med som lite på andra gallring, eller vad man ska säga. Men det är ju så här att Gud har inga andra val. Han har bara första val. Och de här som Jesus kallade, det var ju hans första val. Och varför kan jag säga det? Jo, för att vi är alla Guds första val. Och det står i Bibeln, i Isaiah, Jeremia 1:5, då står det så här: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och i första Thessalonikerbrevet 1:4, då står det så här: bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda för vårt evangelium kom till er. Det var till församlingen i Thessalonike. Och Paulus, han skriver om sig själv: han som utvalde mig i moderlivet och kallade mig genom sin nåd. Det är ju så här, alla har ju samma uppdrag. Och det är att göra lärjungar. Men alla kan kanske inte göra samma sak. Jo, nu säger jag, nu vart det tokigt. Alla har vi samma uppdrag, men vi kan ha olika sätt att genomföra det på. Allt ifrån våran personlighet och gåvor. För han har ju skapat oss precis som han vill ha oss. Så med de gåvor som du har, så vill han att du ska göra lärjungar. En annan sak som vi ser utifrån bibelordet var ju att lärjungaskapet, det börjar i det lilla. Det börjar smått. Tänk om inte Johannes hade pekat på Jesus och sagt: se, där är Guds lamm. Så kanske de här två lärjungarna, de hade aldrig, kanske, de hade missat Jesus. Men eftersom Johannes sa det, och han kände ju Jesus, så gick de efter honom. Och så stod det att de stannade hela dagen hos honom. Och jag tror att de blev förvandlade i Jesu närhet. En av de två, det var Andreas. Han går hem och berättar för sin bror Simon. Och så säger han: vi har funnit Messias. Och så tar han med honom till Jesus. Och Jesus, han ser rakt in i Simon Petrus liv. Och så säger han så här: att du ska få ett nytt namn. Du ska heta Petrus, alltså klippan. Det betyder klippa. Och nästa dag, då går Jesus till Galileen. Jesus möter i vers 43 Filippus. Och så säger han till honom: följ mig. Och Filippus i sin tur, han träffar Natanael. Och så säger han till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen. Och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael, han är lite skeptisk. Och så säger han så här: kan det komma något gott därifrån? Och då svarar Filippus: kom och se. Kom och se själv. Är det någonting? Och de första lärjungarna som kommer, de kommer ju genom personliga kontakter. Johannes, han pekar på Jesus. Andreas, han tar med sig Simon Petrus. Och Filippus tar med sig, Natanael. Levi Petrus skrev i sin sista predikan, eller som han predikade, det var ju temat vinn en och en. Och det är ett bra tips från en klok man. Börja med en. Det räcker. Jag hoppas att det inte är från förra helgen. Kanske Niklas Bienso. Om vi har upplevt något som vi tycker är bra, då vill vi dela med oss. Vi har kanske varit på en jättebra rea, bra grejer till billiga priser. Vi har kanske läst en jättebra bok, vi har sett någon bra film och vi har hört på någon jättebra på Spotify, och vi vill dela med oss. Och det här, det borde också gälla det viktigaste i livet för oss. Och det är ju Jesus och vad han har gjort för oss. Men många gånger så är det andra mycket lättare att prata om, för att det är bara så. Men vad det är som lockar människor, det är ju våran ärliga berättelse. Och då menar jag med kanske de svagheter vi har, kanske lite tvivel vi har. Men ändå är det ju någonting som gör att det här är bra för oss. Som gör att vi vill vara kvar. Vi vill vara i Jesu närhet. Och det är ju det som vi får dela med oss. Bara hur vi själva är. Och vilka är det som vi ska berätta för? Ja, jag och du, vi kan ju faktiskt inte berätta för hela världen. Utan vi får som ta en och en. Och letar du efter någon att berätta för, så troligen så står den här personen i din närhet. Men du kanske inte ser det precis som jag. Nu ska jag berätta. Jag har en kollega på jobbet. Och som vi träffas ofta. Och en dag då satt vi då i personalrummet och pratade. Och då började hon säga, jag vet ju att du inte har känt sig frisk en längre tid. Och hon sa, det var ju flera år som hon hade känt sig trött, sliten. Och hon säger, jag är aldrig pigg. Ja, men jag frågar, har du varit till doktorn? Jo, det hade hon varit, men de hittade ingenting. Och så berättar hon, och jag sitter där, det är så synd om... Jag säger inte, men jag håller med, det är som synd om dig och om det kunde ändras. Och så sa hon, hon hade prövat lite på alternativmedicin också. Och så skiljer vi oss där och så far jag hem och hon far hem. Och så brukar jag vara på gympa en gång i veckan. Och nu spelar det kanske ingen roll just det här. Men jag låg på golvet där i gympasalen och sprattlade och försökte göra lite. Och så tvärt kom det till mig så här. Men Ann-Sofie, hur dum får du vara? Eller hur dum kan du vara? Jag som tror på Gud. Jag tror att han hör bön. Jag tror att han kan göra sjuka friska. Jag har fått uppleva det själv. Jag säger ingenting. Utan jag håller bara med och frågar lite grann om doktorn och vad det var. Och då är det precis som Gud kommer till mig. Och då säger han så här. Gå och be för henne. Och det var så klart och tydligt så att jag kände, det tog 2 dagar, men jag hade som fokus, det var som i en tunnel att jag skulle till henne och jag skulle berätta. Och vi får kontakt, jag går in till hennes rum och så säger jag precis som det är. Jag sa, vet du någonting? Nu måste jag faktiskt berätta för dig att jag har varit inte knäpp, jag sa inte, men jag sa så här att, vet du någonting, då du berättade det där. Och jag sa ingenting, men på kvällen då jag var på gympan, då tänkte jag så här, men hur dum är jag? Och jag sa det till henne, att jag tänkte själv, men hur dum är jag som inte berättar? För jag sa, det är så här, att jag tror på Gud, jag tror att han kan göra människor friska och jag har fått uppleva bönesvar. Så jag sa så här, får jag be för dig? Ja, det får du, sa hon. Ja. Och så sen då tänkte jag ett steg till. Men kan jag få lägga handen på dig också? Ja, det får du gärna, sa hon. Och ni vet, man kan vara lite nervös. Jag tog en snabb bön, la handen på henne. Och så bad jag. Det gick ganska fort. Men tack vare det här att jag berättade och jag sa hur jag hade som typ misslyckats med att jag ville be för henne, så har vi fått en jättebra kontakt. Och jag har fått be för henne flera gånger. Och hon vet om att vi är en grupp som ber för henne också. Och hon vet också om att jag skulle berätta om det här idag. För jag sa att jag ska dela ordet i våran kyrka. Fast jag sa predika. Och hon förstod vad det var. Nu ska vi se. Ja. Åter till bibelordet. Natanael möter ju Jesus när Filippus hade dragit han till honom. Och så säger Jesus så här. Se, han är en sann israelit om Filippus. Och så säger Filippus, hur kan du känna mig? Nej. Ursäkta, Natanael var det. Då säger Natanael, hur kan du känna mig? Och så svarar Jesus, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Och vad var det för speciellt med fikonträdet? Jo, jag tror att det var en plats där Natanael kanske brukade sitta eller att han hade suttit. Och fundera på livet. Han kanske hade känt sig ensam. Han kanske hade haft bekymmer. Han var ledsen. Och så hade han suttit där under fikonträdet. Och tänk vilken underbar Gud vi har. som ser oss när ingen annan ser oss. Han såg dig och han såg mig när vi satt under vårat fikonträd och funderade på livet och dess mening. Så sände han någon i våran väg som fick föra oss till Jesus, som Filippus. Och det finns faktiskt sådana i vår närhet som sitter och funderar om livet, dess mål och dess mening. Till dem kanske Gud vill sända dig eller han vill sända mig. Och det här är det som Gud ger oss. De som han har sett under det här fikonträdet. Som han vill att vi ska finna och föra till honom och kunna säga: kom och se. Och en dag så ser du bara dem framför dig. Precis som min kollega som jag såg. Att följa Jesus, det är ju att låna allt av honom. Följ mig, sa Jesus till Filippus. Att följa betyder något mer än att bara försöka likna honom. Det är att vara med honom, att lära av honom och bli som honom. Att följa Jesus innebär också att jag får låna allt av honom. Alla hans resurser, de är också mina. Och i veckan här kom det vara en dag då Niklas Pienso beskriver om när han gjorde sitt specialarbete på skolan. Och då var det så här, han och en kompis, de bestämde sig för att de skulle göra specialarbete tillsammans. Och så bestämde de ämne tillsammans. Och så började de arbeta. Och efter ett tag då märkte Niklas att den som han jobbade med, han var mer driven än han. Han visste precis vad de skulle göra. Han visste vad de skulle skriva, vad de skulle läsa. Och Niklas, han lite grann bara som följde med och gjorde vad han blev tillsagd att göra. Och ibland då kanske inte han ens klarade av det de skulle göra. Och då den här kompisen, då trädde han in och så gjorde han arbetet åt honom. Och de fick en femma på det här och det var ju högsta betyget. Bådas namn skrevs på den här rapporten. Men Niklas skriver att han visste ju att det var tack vare sin kompis som han fick den här femman. Och nu är det så här att Jesus, han inbjuder oss att gå vid hans sida och lyssna in det han vill att vi ska göra. Och när jag inte klarar uppgiften, då är det inte hela världen. För då kliver han in istället. Allt får jag av honom. Och på slutrapporten så står bådas namn som om vi har gjort arbete tillsammans. Allt jag har och allt jag är som lärjunge, det kommer från Jesus. Det här kapitlet, det slutar med orden: ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Att vara en lärjunge, vi vanliga människor, det är att vara uppkopplad mot himlen. En levande kommunikationslänk mellan himmel och jord. Det är inte frågan om att man är positiv eller har positiva tankar, typ änglatankar. Utan det syftar på att Gud kommer och talar in i våra liv. Han ger oss budskap, vägledning och kraft. Det är det som lärjungaskapet handlar om. Så var det då och så är det nu. Jag tänkte så här, en radio som inte är rätt inställd på stationen, den hörs inte så bra. Den kan inte sända klart och tydligt. Och den tar inte heller emot de här radiovågorna på bästa sätt. Ta emot och sänd ut. Och det är ju så härligt att vi får kalibrera, justera våra liv. hela tiden. Och jag tror den uppgiften är inte svårare än att vi inte klarar av det. Men frågan är om man vill. Det kan kosta att du får lämna någonting som kanske inte är så bra. Eller det kanske är någonting att du får ta till dig någonting som är bra, som du aldrig har haft. Det kanske är, jag vet inte vad det är, men du vet det själv. Ja, jag tror att vi ska resa oss upp och så ska vi be. Det är alltid så gott. Tack Jesus. Tack att vi får stå här inför dig, Herre. Jesus, du vet att vi längtar. Vi längtar att få vara dina lärjungar helt och fullt, Herre. Vi längtar att kunna ta emot ifrån dig, Herre. Vara på rätt station, Herre, så vi kan ta emot de vågorna som kommer ifrån dig, Herre. Och att vi kan tala ut det till dem som är runt omkring oss, Herre. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Gud, Herre. Jesus, tack att du ser till någon som känner sig misslyckad, Herre. Tack att jag kan säga till den personen att det finns ingen misslyckande i Guds ögon. Utan vi är på väg, Herre. Och du är på väg. Du är på väg att få föra andra till Jesus. Tack Jesus. Halleluja, halleluja. Tack att du talar till vars och ens hjärta, Herre. Tack att du börjar med mig, Herre. Tack Jesus. Tack att jag får ödmjuka mig inför dig, Herre. Tack att du ser till vad som ska bort, Herre. Du vet vad som ska till, Herre. Hjälp mig, Herre. Och hjälp mina vänner, Herre. Att vi vågar, Herre. Tack Jesus. Tack att du har sagt att du mättar vårt begär med ditt goda, Herre. Du ser vad vi kanske ha för begär, Herre. Men hjälp oss att ha begäret till dig, Herre. Halleluja. Tack att du är med oss. Tack att jag får be om din välsignelse över alla här, Herre. Amen.
Ja, då ska vi få fira nattvard tillsammans. Tack Ann-Sofie för att du antog utmaningen och predikade. Tack Fredrik för det du delade. Och vi vet, vi som har levt nära Fredrik, att det är ett mirakel, ett jättestort mirakel. Så det var så fint att du ville dela det också. Ja, vi ska få fira den här måltiden tillsammans. Och jag tänkte på två saker när jag läste instiftelseorden. Dels är det ju en minneshögtid. Vi vet, vi som har varit på begravningar. Dels först så är det ju, tänker jag så här, i kyrkan är det ju ganska jobbigt och tråkigt. Då får man liksom bara känna på sorgen och saknaden. Sen när man går till minnesstunden, då är det så här, då tar man fram de positiva bitarna. Vad minns man av den här personen? Och jag tänker att en del i nattvarden är att minnas Jesus, vad han har sagt. Det vi har hört nu, det är Sofia berättat, och han har utmanat oss att vara lärjungar. Vi minns jättemycket av Jesus.